författare har ju ofta en tendens att liksom pika sent.
Det är tacksamt jämfört med att vara popstjärna.
Mm. Du sa någon gång att Per Hagman har varit ung och lovande i 30 år nu.
Ja, han debuterar väl i höjd med Popsicle. De är ju inte unga och lovande längre.
Nej, verkligen inte. De är ju veteraner.
Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på vårens sista snedtänkt och man ska ju go out with a bang som anglosaxarna säger. Man ska ha liksom en särskilt vad ska vi säga, attraktiv och spännande gäst och man ska ha ett riktigt sådär publikfriande ämne som alla känner att det här vill jag veta mer om. Detta har jag alltid undrat om. Därför sitter Linus Kulin här och ska prata om Lollo Forssell. Välkommen hit.
Ja, tack så mycket.
Ja. Vem är du?
Jag är journalist kan man säga.
Ja.
Jag skriver.
Kan man säga.
Mm, man kan, vissa
du
säger
försörjer
det.
Dig som journalist.
Ja, det gör jag.
Du har ju hört sig den här podden tidigare i den mån du fick en syl i vädret för att jag kanske pratade lite den gången. Vi pratade om Killinggänget som du har skrivit en biografi om.
Precis, men jag tycker vi delade upp det bra att vi gjorde två avsnitt där du fick prata det första och jag i det andra.
Ja,
väldigt demokratiskt så.
Ja, jag pratar nog lite i det andra också.
Ja, lite.
Men ja, så kan det bli. Mm. Så kan det bli. Det råkar ju för en gång skulle vara någonting som jag hade en relation till.
Ja.
Nej, det är det ofta.
Ja.
Nåväl, det kan vi för transparensen skulle säga då att vi delar kontor och vi har lite projekt tillsammans och sådär. Och vi delar inte minst ett intresse för sånt som hände innan vi fanns.
Mm.
Och i mitt fall, eller i ditt fall, är det ännu längre sedan. Eftersom du är yngre än jag.
Ja, precis. Fast det som hände innan jag fanns, hände ju när du fanns.
Precis, det är det jag menar. Så det är ännu längre sedan. Det förflutna är ännu längre bak för din del än för min.
Mm.
Mm. Det händer ibland när du och jag går på stan att folk undrar om du är min son.
Ja.
Ja, och då brukar jag säga ja.
Ja.
Och du säger inte emot.
Nej.
Och så blir stämningen konstig.
Ja.
Nåväl, Lollo Forssell. Ska vi vara helt transparenta så är du här en figur som vi bägge börjar intressera oss för efter ett mejl jag fick från en Göran Jakobsson i Stöde. När man hör ortsnamnet Stöde. Då tänker man ju på Peter Himmelstrands Tore Skogman-pastisch. Jag mötte mitt öde i Stöde.
Mm.
Som Tore Skogman spelade in. Många tror att det är en Skogman-låt. För att det här är den optimala Skogman-låten. Men det är ju Peter Himmelstrand som har skrivit den.
Men jag mötte mitt öde i Stöde. Och fick första pussen på Slussen. Hon fick mitt namn i Söderhamn. Och vi satte bo i Örebro.
Göran Jakobsson i Stöde, han är deckarkonnässör. Han skrev till mig för ganska länge sedan. Jag råkade på ett trevligt antikvariat i somras trilla över tre deckare skrivna av en Lollo, Louise Forssell. Samtliga utgivna under åren efter andra världskriget. Efter någon månads eftermognad hände det sig att jag slog upp den första av dem, Döden går på Operan, och började läsa. Jag ska inte säga att jag blev överväldigad, för det blev jag inte. Av den stringenta språkbehandlingen eller den intrikata mysterieväven. Dock fann jag det lite kuriöst att läsa hur både bokens huvudperson och andra karaktärer verkade ha en tämligen lättsam inställning till allsköns berusningsmedel, såsom heroin och konjak. Nyfiken som jag är fann jag redan efter ett fåtal kapitels läsning boken lagd åt sidan, medan jag istället ivrigt googlande efter mer information om denna författarinna. Och sen fick vi via Göran då lite spännande små rön och liksom enskilda små fakta om Lollo Forssell. Och det är nu de vi kommer att presentera tillsammans.
Ja, precis. Vi fick små ledtrådar som man liksom, varje sån födde 10 nya frågor.
Precis, för att det här var alltså en kvinna som man får säga levde ett kort men intensivt och djupt fascinerande liv.
Ja, alltså hon blev bara 31 år och på den tiden så hann hon ge ut 5 böcker, skriva minst 2 filmmanus, var gift 2 gånger och liksom hade ganska långa förhållanden däremellan också. fick två barn, överlevde två flygkrascher, fick armen avsliten av en björn.
Var inlagd på Beckomberga.
Ja, flydde från Beckomberga. Så det är ju absolut ett intensivt liv. Jag är 29. Alltså jag har inte så långt kvar till 31. Och jag har ju knappt hunnit med en bråkdel av allt det
här. Nej, du får lägga in en
det får jag verkligen.
Övre växel. Mm. Hon föddes 1922 och skulle alltså fyllt 100 år. Hon är gammal med Povel Ramel.
Och jaskåsen.
Precis.
Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivasse.
Och dog alltså då 1954. Ja, just det. Hon hann inte fylla 32 år.
Nej, precis. Nej.
Och vi kan ju börja med redan efternamnet här, Forsell.
Ja, hon är ju alltså lite som Gösta Ekman, som enligt honom själv var känd redan som spermie. Så var ju hon också det. Båda hennes föräldrar var operasångare. Hennes pappa John Forsell var till och med operachef. Men även hennes mor, Gurli Karlström, var känd operasångerska, i alla fall innan hon fick barn.
Ja, och John Forsell har ju någon mån i alla fall liksom gått till eftervärlden, eftersom han ju nämns av mäster Taube i Den glade bagaren i San Remo, där han ju liksom hänvisar till John Forsell.
Så stolt som om han vore en löjtnant John Forsell.
Han var ett household name när det begav sig.
Ja, men verkligen. Och hon var sladdbarn, kanske vi ska nämna. Så jag tror hon var 20 år yngre än sin närmsta bror. Och även de här bröderna var ju liksom i alla fall semikända på sin tid.
Ja, precis. Där fanns en Vidar.
Ja, han var journalist till yrket och gift med Sara Leander.
Ja, och det var nog också
andra man.
Precis, för den första hette ju just Leander, ja. Då, Nils Leander. Och Vidar Forsell, det var ett sådär dramatiskt äktenskap. Jag undrar om inte han liksom bröt sig in i hennes lägenhet på något vis och friade. Ja, men det finns mycket sådär historier om, och det var väldigt stormigt och väldigt passionerat och säkert inte så troget alltid.
Nej. Sen fanns det en Björn Forsell, också en bror, han var också operasångare. Och väl rimligt känd för det.
Ja, men det var han som fanns inom frikyrkan på något sätt.
Ja, det var han också. Det kommer vi återkomma till. Precis. Och så även en Anna Forsell, som hon var liksom inte känd för något hon gjorde så sätt. Men hon var gift två gånger med två ganska kända adelsmän. Så hennes namn förekom ju också i pressen. Så.
Hon figurerade i Veckojournalen och Svensk Damtidning.
Precis, syntes kanske på olika tillställningar och sådär.
Ja, just det.
Så till den här familjen föds Lollo Forsell.
Och ska vi då också komplicera det hela med att säga att de här inte är släkt med de andra Forsellarna som man känner till.
Precis.
Vi tror inte att de är släkt, de stavar olika.
Ja.
Då tänker jag ju dels på Lars Forsell, poeten, textförfattaren, akademiledamoten med mera. Pappa till kompositören Jonas Forsell och filmproducenten Malte Forsell. De har ingenting med varandra att göra. De stavar med två S. Lolle stavar med ett.
Precis.
Och sen så finns ju också Gry Forsell.
Ja, precis. Dotter till Thomas Forsell.
Hejkon Bacon.
Och Nynningen.
Är du så barnslig eller gör du det till?
Precis, som i sin tur är halvbror till Johannes Brost.
Precis.
Som i sin tur var son till Gudrun Brost.
Ja, men alla de här...
Cassiopeia. Som förekommer i slager-SM i dessa tider. Hon är ju då syskonbarn till både Thomas Forsell och Johannes Brost.
Mm. Så att de här tre Forsell-kulturfamiljerna är tre olika och har inte så mycket med varandra att göra.
Nej, så nu har vi rätt ut.
Ja.
Så nu blir allting mycket, mycket klarare och tydligare för de som lyssnar.
Och så kan man ju också lägga till att Lollo Forsells brorson, Jakob Forsell, är ju känd fotograf. Har gett ut koffetivböcker om Olof Palme, Jussi Björling. Har tagit bilden på Astrid som är på 20-lappen. Astrid det... Lindgren alltså.
Ja,
för, den som inte har 20-lappen, top of mind. Det är inte alla som har det nu för tiden.
Nej, men det finns ju släkter. Alltså, du nämnde ju Gösta Ekman där och det finns Skarsgårdarna ligger ju nära till hans i dessa tider. Men det finns verkligen släkter där det är som att de har tävlat lite grann i uppmärksamhet.
Ja, och liksom för att då knyta an till Lollo så är det ganska tydligt när man läser hennes... Hon gav ut 5 böcker. 3 är ganska så här tidstypiska pusselläckare. 2 är självbiografiska romaner. Och det är ganska tydligt att hon liksom inte hade en helt okomplicerad relation till sin pappa och hela kändiskapet och sådär. De verkar ha haft en väldigt fin relation, absolut. Men också att hon lite så tävlade med andra kvinnor i hans liv. Så kanske.
En av hennes böcker heter Sångarbarn.
Precis, ja. Och den är liksom, ja, det är väldigt tydligt, alltså att hon nästan bara bytt ut namnen. Det finns ett, jag kan med en gång läsa upp ett citat därifrån som tydlig, som illustrerar det här.
Mm. Shoot.
Det är när bokens Lena, som hon heter, huvudkaraktären, pratar med en väninna som är väldigt tänd på pappan då, sångaren. Och Lena tänker så här: för ett ögonblick blandades stoltheten över att vara sin fars dotter med samma känsla av obehag som hon alltid erfor när hon hörde kvinnor prata om honom på det sättet. Som om de ville sluka honom med hull och hår. Hon visste inte att hennes svartsjuka vid sådana tillfällen var lika intensiv som en älskande kvinnas.
Ja, ja, hon blottar någon sorts elektrakomplex här.
Verkligen.
Mm.
Så att det var nog, som du säger, att de kanske lite tävlade i liksom kändisskap och att liksom få sin pappas uppmärksamhet. Kanske genom att då lyckas inom kulturella ämnen på olika sätt.
Och Lollo gick ut skarpt. Alltså hon fick ju rubriker och löpsedlar redan som 4 år.
Ja, det var nog inte så medvetet.
Nej, det får vi hoppas.
Men absolut. 1926 är ju det här då. I november så är Lollo med en skötare på Skansen. Och man tror att hon tappade någonting inne i buren där björnen Dorotea bodde. Och hon på något sätt kröp under något staket och kom in där och fick armen avsliten av Dorotea.
Ja, det är ju fruktansvärt
såklart. Det är det verkligen. Jag tror att björnen slet av handen då strax vid handleden. Och så åkte man in till sjukhuset och fick amputera vid armbågen. Så att det gick ju bra, så att säga. Men också dåligt. Hon blev ju ändå av med en hand. Högerhanden var det.
Ja, hon överlevde uppenbarligen. Mm. Och hon kom ju så småningom att ändå kunna skriva skrivmaskin och så. Då använde hon väl det hon kallar fimpen.
Ja, det gjorde hon.
För att slå på, ja, vad heter den tangenten? Space säger vi nu för tiden.
Ja, blanksteg. Ja. Ja. Precis, hon verkar ha haft en liksom ganska avslappnad relation till det här ändå. Alltså det måste man väl kanske få om man liksom växer upp med ett sånt fysiskt handikapp.
Det är vad det är.
Ja, men hon liksom gillade inte ha, hon hade en protes, men hon gillade inte att ha den så mycket, så liksom kallade hon då lite skämtsamt stumpen för fimpen. Men ja, hennes barn har liksom vittnat om att hon hade en väldigt speciell skrivstil då, att hon skrev väldigt snabbt med vänsterhanden och sen slog ner blanksteg med fimpen. Alltid hade hon också öl, räksmörgås och cigg när ett lands. Det måste ha varit en fantastisk syn. Och skrev också såklart också på nätterna.
Ja, ja. Vad annars?
Ja.
Hon var ju konstnär.
Ja, det var hon.
Ja.
Nej, precis, hon var liksom jätteduktig på tennis. Hon kunde simma jättebra, dök gärna, stickade. Alltså att hon, absolut, hon klarade sig ändå.
Men det blev ju såklart, som jag sa, det blev rubriker och löpsedlar när detta händer. Och då kallas hon väl för operachefens dotter. Så
ja,
eftersom far är liksom allom välbekant, så blir det ju här liksom en extra effekt. Inte bara att det är i sig en spektakulär händelse. Det hände ju på Skansen för inte så länge sedan att en man, okänd för allmänheten, fick handen avbiten av en krokodil.
Mm. Han, som jag förstår det, reser sig skålla något typ av tal.
Ja, det stämmer. Och sen kliver han upp på en avsats mot krokodilen och har då ryggen mot krokodilanläggningen och lägger armen över glasrutan då som han har kommit upp i höjd med. Och då kommer en krokodil och attackerar och byter tag i armen.
Och det pratades det ju mycket om. Men om man då kan liksom addera detta, att det dessutom är ett kändisbarn,
ja,
då blir det ju...
En otrolig nyhet.
Oerhört.
Ja.
Alltså...
Du måste ha ryckt i baguetten på tidningsredaktionerna.
Det vågar vi tro. Det vågar vi slå fast.
Ja, för det var ju också, alltså det var ju på första sidan dagen efter på alla Stockholmstidningar. Så att alla gjorde ju samma nyhetsbedömning på det här, uppenbarligen.
Louise Lolo får sälja, sen så växer hon upp med en far och en hand. Modern dör.
Ja, 1935 dör ens mamma. Så Lolo är
13.
Ja, precis. Och det här, den här boken Sångarbarn då, den börjar samma dag som mammas begravning. Så det är uppenbarligen något slags, det säger ju sig själv att det är en viktig händelse i hennes liv. Men någon slags startpunkt för kanske hennes vuxenhet. Så, och då, hennes, då är hennes pappa gammal, alltså han var ju gammal redan när hon föddes och nu ännu äldre. Så han sätter henne på internatskola för flickor. Och det här skiljas ju i boken, så han liksom säger, alltså pappan i boken säger liksom så här, du måste förstå att jag är en gammal man, ensamstående nu, jag kan inte ta hand om dig, tyvärr. Så.
Jag har ju också en opera att sköta.
Ja, det, precis. Men det går bra ändå. Så. Men sen redan 1941 så dör även pappan. Då är hon alltså 18 och är också gravid med sitt första barn. Och ska snart gifta sig med sin första man.
Ja, alltså som sagt, hon levde intensivt. Man får nästan liksom en känsla av att hon själv visste att jag kanske inte kommer att bli så gammal.
Ja, men det blir ju lite av en efterhandskonstruktion. Men vissa personer får man lite det intrycket, som du säger.
Mm.
Alltså att de lever fort för att de kanske lite vet med sig att det kommer inte vara så länge. Nej, men absolut, så det går ju fort. Nils Kåge heter hennes första man.
Det är inget namn som får några klockor att ringa i huvudet på en. Han var...
Köpman.
Köpman?
Ja, det är en titel folk inte har nu för tiden.
Nej, men som vi kanske borde se till att folk... Mm. Alltså, rimligen finns det ju fortfarande människor som sysslar med just...
Affärer.
Köpande.
Ja.
Och kanske rent av säljande.
Ja, precis. Jag tänker att han var någon slags knalle, typ. Det är den associationen jag får av en köpman på 40-talet.
Ja, jag tänker nog att några...
Steg upp.
Pinsteg upp och
ja,
på
samhällsstegen. Han jobbar säkert med import och något.
Slag. Han kanske handlar i både parti och minut. Han kanske handlade i grås.
Ja, eller såg.
Ja.
Han köpte saker.
Ja.
Det kan vi slå fast. Han var en man som köpte saker. En köpman.
Precis. Men jag menar, alltså hon tillhörde väl någon sorts Stockholms societé och så här. Så när du säger knalle så kanske vi då associerar man väl till någon som liksom går runt med en kärra på den västgötska landsbygden.
Ja, det är sant.
Vi är fortfarande kvar i Stockholms innerstad.
Det är vi. Jag vet inte så mycket om honom. Jag vet inte om han var så framgångsrik. Men han var ju liksom så att säga en vanlig arbetare. Till skillnad från hennes andra umgänge och hennes senare män. Det kommer vi komma in på också. Men en mer eller mindre vanlig kille som hon då får två barn med. Och är gift med i 6 år. Var äktenskapet. Jag tror inte de var tillsammans hela tiden. Men liksom äktenskapet varade så länge. Och då är hon ju journalist även på Stockholms-tidningen främst.
Stocken, som den generationens Ekenbo säger. Mm. Eller sa.
Och sen 1946 kommer hennes första bok då. Döden går på operan, heter den.
Och då är jag 24 år gammal och döden går på operan. Vi hör ju att hon beskriver om miljöer som hon känner som barnsben.
Ja.
Och detta är alltså en pusseldeckare.
Det är en klassisk pusseldeckare, skulle jag säga.
Alltså om man tänker Agatha Christie, Dorothy Sayers, Föderbarnböckerna, Hercule Poirot, Miss Marple.
Ja, alltså det finns ju även svenska motsvarigheter, Maria Lang kommer ju top of mind.
Det gör de ju, och sen så, ja absolut, vi har ju återsnedtänkt om svenska pusselläkare som vi hävdade då och hävdar fortfarande att de hade sin absoluta peak, sin publika och kanske kvalitativa peak på 50-talet. Det finns ju många idag verksamma deckardrottningar som rätt så mycket har liksom reclaimat den genren. Men på 50-talet så finns Maria Lang och så finns Vic Sunesson och så finns H.K. Rönnblom. Kerstin Ekman debuterar ju som en osedvanligt begåvad pusseldeckarförfattare. Och så finns Stig Trenter som det är också alltså hans huvudperson Harry Friberg som är tidningsfotograf, det finns ju också väldigt mycket av en sorts Stockholmsskildringar och så i det. Alltså, han använder inte så mycket det slutna rummets princip som ju annars är väldigt frekvent i pusseldeckarsammanhang.
Ja, och inte, det finns ju även en liksom, vad ska man säga, en mordlösning som kallas för det slutna rummet. Men det är inte den vi menar nu, utan det slutna rummet som att ett mord begås och man vet med säkerhet att det är någon av dem i det här rummet som har gjort det. Och sådana är alla Lulus böcker. Och hennes huvudkaraktär Ann Wigert är kriminalreporter. Så att den här döden går på operan då. Det är ju väldigt uppenbart som du säger att hon använder en miljö som hon känner till och en person som ligger nära henne själv liksom. Och en anledning för henne att lösa det här mordet. Så den var nog alltså relativt lätt att skriva, så att säga. Och jag vet inte om det blev någon liksom succé eller så. Jag tycker den är habil. Alltså det är en helt okej pusseldeckare, skulle jag säga.
Mm, mm. Och hon debuterar ju några år innan Maria Lang.
Ja, det ska vi ändå understryka.
Maria Lang som ju gärna ofta liksom, och med viss rätt som liksom kallas liksom vår första deckardrottning.
Ja, och det får man ju säga på det sättet att hon blev så framgångsrik. Det blev ju inte Lollo Forssell som deckarförfattare nödvändigtvis. Alltså hon var ju känd för mycket annat, inte minst sin äventyrliga sida. Men ännu mer för sina självbiografiska böcker än deckarböcker.
Ann Wigert heter huvudpersonen.
Mm.
Det är ju lätt att associera till Sonja Wigert.
Ja. Det är lätt att göra den här associationen.
Ja, man har någon form av relation till Sonja Wigert som var en skådespelerska som fanns vid tiden. Och som fanns på filmaffischer i samma tidevarv som Lollo Forssell skrev de här böckerna. Och som ju också hade ett mycket fascinerande liv som ju var någon sorts spion under andra världskriget. Och som kanske fick de allra största tidningsrubrikerna i sitt liv när hon efter krigen någon gång öppnade en bensinmack.
Det var det som tidningarna tyckte var värt att
ja, men det där spioneriet som hon väl gjorde då, alltså mot tysken på något sätt. Det var ju lite hemligt kanske.
Jo, men hon var ändå skåd.
Som kvinna som öppnade en bensinmack, det var ju som nästan mer, det fanns ju många kvinnliga affischnamn på utanför olika biografer, men en kvinna som öppnar en bensinmack, nu, där har vi en händelse.
Jo, jag bara tänkte att skådespelare är ett mer medialt yrke än bensinmacksägare.
Ja, men då har du återigen den här kombinationen. Du har någon som redan är bekant och offentlig. Och som dessutom, det är väl det spektakulärt i sig att man lämnar något så uppburet och så attraktivt som filmstjärnebranschen för att göra något så pass prosaiskt som att driva en bensinmack. Men jag tror inte minst det faktum att hon gjorde det som kvinna.
Jo, men jag hade ju absolut liksom klickat på en artikel om Emma Molin öppnade en mack.
Jag tror också det.
Ja, det hade, jag fattar, det hade varit någonting, men det... ja.
Men jag undrar om... Det är nästan så att jag misstänker att Lollo Forssell vi kände denna Sonja Wigert eller hade koll på henne, att namnet det är ändå liksom lite ovanliga namnet Wigert, att hon plockade det från Sonja. Det här är bara spekulationer från mitt håll, så vi kan gå vidare. Döden går på operan, vad har vi att säga om den då? Alltså bara så att den inte är så bra.
Nej, men den är inte dålig på något sätt.
Ah, okay. Det är en trea.
Det är en trea, absolut. Mm. Det är alltså liksom som litterärt hantverk är liksom inget speciellt med det, men det är en liksom effektiv och som sagt helt okej deckare som fyller sitt syfte.
Och hon är då
24.
Ja. Och som 24-åring ger hon alltså ut en roman, redan det är inte alldeles vanligt, och hon gör då som ett insteg i en bransch som till det datumet har varit dels inte så. Alltså, det har nog varit ganska länge som det inte varit någon jättehet genre.
Nej.
Och har det varit det, så har det ju varit män som suttit bakom skrivmaskinerna.
Ja, det kom ju ganska nyligen ett snedtänkt om tidiga skandinaviska deckare. Och det är ju, alltså, jag kommer inte riktigt ihåg när det slutar, men det slutar väl någonstans runt 30-40-talet där.
Mm.
Så att det är ju, som du säger, det är ganska ny genre och det är bara killar som har gjort det. I Skandinavien i alla fall.
Så där lite i förbifarten så bryter hon liksom lite ny mark.
Ja, precis. Och då som sagt, då har hon ju också redan två barn. Hon är gift. Året efter så skriver hon sin första långfilm, Brott i sol. Mm-hmm. Som väl är på samma tema då. Så tillvida att det är en liksom klassisk deckarhistoria.
Och vad är detta för en film? Bör jag ha sett den?
Nej, jag har inte sett den själv. Men
vad vet vi om det? Vad finns det för namn inblandade?
Inga som vi kommer ihåg.
Tala för dig själv. Skulle det finnas namn jag inte kommer ihåg? Detta tar jag som en förolämpning. Ja. Här får vi googla.
Mm.
Jo. Oj, oj, oj. Här är gott om namn ju.
Tell me.
Ja, huvudpersonerna. Birger Malmsten.
Ja, det är ju ett namn man känner igen i och för sig.
Ja, han förekommer väldigt mycket hos den unge Bergman. Alltså, jag tror Birger Malmsten är en av dem som Ingmar Bergman samarbetade med i flest filmer. Men det är väldigt mycket hans 40-50-talsfilmer. Som, jag tror den sista han gör är Tystnaden 63. Sen har ju kanske liksom framförallt Bergmans damer då, Bibi och Oliver och så, blivit de vi förknippar mest med Bergman. Men Birger Malmsten var väldigt närvarande hos Bergman. Och så Gunnel Broström, Ulf Palme.
Ja, just det.
Som väl på något vis är släkt med Olof.
Ja, men jag vet inte hur, men...
Nej, men han var också ett stort namn. Jag tror han spelade Barabbas i filmatiseringen av Per Lagerqvist-romanen. Vilket är roligt att tänka på den filmen, Barabbas, som man gjorde liksom... Man tycker, alltså, vi har ju vant oss vid att Gladiator är på engelska. Och Life of Brian och så här, så folk, ja, men i mitt huvud, ja, men jag har liksom köpt att romarna pratade
amerikanska.
Ja, precis. Ja. Men måste vara oerhört märkligt att de pratar svenska.
Mm.
För det är det de gör i Barabbas. Alltså den handlar ju om rövaren som Pilatus lät gå fri på Jesu bekostnad, så att säga. Det var Ulf Palme.
Ja.
Men sen så var det ju Göran Jentele som regisserade.
Ja, det var det.
Ja. Som vi gjorde ett antal filmer, lite grann i samma genre skulle jag säga, som Hasse Ekman. Han gjorde en film som heter Fröken April med Lena Söderblom. Det är så här liksom kvickt, lättsamt, sympatiskt.
Men också ganska smart, va?
Ja, precis. Mm. Alltså välskrivet, ja. Men liksom opretentiöst på något sätt. Men han var ju framförallt operaregissör. Alltså, så där finns ju liksom en tydlig koppling till Lolo Forssells värld, där hon kom ifrån. De träffades förmodligen i operasammanhang. Han blev så småningom chef för Metropolitan. Han hann dock aldrig tillträda eftersom han körde ihjäl sig precis innan.
Ja, det var ju nesligt.
Ja, det får man väl säga.
Jag har ett litet omdöme om den här filmen från Dagens Nyheter. De säger att filmen är litet kontroversiell men elegant och ganska behaglig. Skulle jag säga att toppenbetyg.
Det gav mig inget.
Nej.
Man undrar vad det kontroversiella var. Men...
Ja, det undrar man ju. Och den är också även elegant.
Ja, men och elegant tror jag var någonting som var viktigt för Göran Jentele. Och säkert också för Lolo Forssell.
Ja, men det vi kan konstatera är att redan som 25-åring är hon ju superetablerad. Hon är ju ett namn. Hon syns ofta ute i vimlet. Hon omger sig med snygga karar. Hon är på olika parties och sådär. En it-girl tror jag är liksom en bra beskrivning.
Hon lever livet.
Det gör hon.
Det måste vi ge.
Medans Kåget och han och barnen.
Vet vi detta? Eller?
Ja, det vet vi. Ja. Och det är även på ett citat cocktailparty, slutcitat, för Stockholms-tidningen som hon träffar sin liksom, så att säga, man kan säga mest kända romans. Torsten Akrell, som var pilot, löjtnant och även spion. Så där finns även en till koppling till Ann Wigert.
Sonja Wigert.
Precis, förlåt. Till Sonja Wigert. Så de träffas på ett party och blir blixtförälskade. Så tillvida att de mer eller mindre flyr ut på en reportageresa i Europa. Där man tänker att han är ju pilot då och har liksom varit någon slags spionagent under andra världskriget. Bland annat var inblandad i ett kidnappningsförsök på Hermann Göring. Av uppenbara skäl vet man inte exakt vad han gjorde. Men det är det mest kända han var inblandad i. Som, det blev aldrig av, men han var på något sätt inblandad där. Men de tar sitt pick och pack och bara åker. Han har något liksom, privat plan. Så.
Han är ju av allt att döma en äventyrare.
Ja.
Och hon har ju av allt att döma en viss dragning till det äventyrliga.
Ja, eller bara någon slags rastlöshet. Eller en kombination av de två. Men då tänker hon liksom att men vi åker på liksom en flygresa i Europa och jag fotar och skriver om det. Kan sälja det. Tjäna lite pengar. Och så får jag mysig getaway med min nya älskare. Så, och de är borta ganska länge, men sen så kraschar flygplanet i bergen mellan Schweiz och Frankrike någonstans. Väldigt dramatiskt, och de har tur som överlever det här. Och Lollo får en väldigt kraftig skallskada som gör att hon dels har väldigt ont i huvudet, hon kan inte sova, och vilket hon, man ju liksom blir galen av till slut. Så hon börjar ta ett slags morfin som för att döva det här och blir beroende av det på kuppen. Jag läste någonstans att när det var som värst så tog hon liksom, hon har ju fått det utskrivet av någon läkare, men hon tar liksom 10 gånger den dosen.
Mm, och det här var ju också en tid då, alltså det här innan Nils Bejerot, om jag säger så. Ja, men de preparat som finns och sådär tror jag att läkare är rätt så lättvindliga med att skriva ut generellt. Jag tror inte det är så. Man har hört många vittnesmål från 40- och 50-talet i Sverige att det var liksom väldigt lätt att få bantningspiller och sömnmedel etc. etc. utskrivet åt sig.
Ja, och det här är väl ungefär samtidigt som Tove Ditlevsen blir jätteberoende av petidin, som den här gift handlar om. Som, om jag har förstått rätt, så är det ungefär samma preparat, alltså någon slags version av morfin då, som man lätt blir beroende av och som tar bort smärta och sånt där. Men sen, hon är liksom verkligen en narkoman, liksom. Det är hennes egna beskrivning av vad hon är under den här tiden. Och hon försöker flera gånger liksom bli ren och lägger in sig på avgiftning frivilligt och sådär. Och något år senare så lägger hon in sig på Beckomberga. Det här nämnde vi inledningsvis att hon...
Bäckis.
På Bäckis låg hon.
Som återigen gamla stockholmare säger.
Kanske även Lollo.
Ja, nej, men det tror jag att hon gjorde. Det finns väl inte längre, men det är kanske liksom det mest bekanta. Och där, de kan ju ståta med många, många prominenta namn. Och så här, Gunnar Ekelöf har läget där. Och Sonja Åkesson har läget där. Cornelis Vreeswijk har jobbat där.
Just det.
Och där skrivs hon in, ja.
Men hon blir liksom, det här säger kanske också någonting om var hon kommer ifrån och hur hon uppväxt, men hon är ju missnöjd med förhållandena där. Hon får liksom inte, och det är inte så lyxigt som hon hade hoppats på. Och hon får bara, hon vill kunna skriva under tiden, hon håller på med ett filmmanus framförallt.
Mm.
Men hon får bara skriva med blyertspenna för att det ska vara så tyst som möjligt.
Ja, hon får inte skriva på skrivmaskin.
Nej, precis.
Jag tänker, bläckpenna låter inte så himla mycket mer än en av blyerts.
Nej, men jag liksom läste att det var ju ett blyerts.
Ja.
Så det var väl någonting med det. Men det ska vara tyst och hon får liksom inte träffa dem hon vill. Hon får inte ta emot besök. Hon får inte ringa så mycket som hon vill. Det var en väldigt viktig grej att hon ville prata i telefon hela tiden.
Ja, hon är ju gammal journalist och hon är ju van vid att hela tiden hänga med i samtidens ångdi. Det är nog en kraftig omställning med tanke på det liv hon har fört. Alltså, jag tror för de flesta människor är ju att vara inlåst i en vit sjukhussal en viss omställning mot det vanliga livet. Men det blir ju liksom en ännu starkare kontrast för någon som just har kraftlandat någonstans mellan Schweiz och Frankrike.
Ja. Och vad gör man då? Man är lite missnöjd med hur man behandlas på Bäckis. Man ringer ju sin älskare. Säger, du har ju ett plan, kan inte du komma och frita mig lite grann?
Och fick ringa ibland alltså?
Jag tror hon fick göra ett samtal per dag.
Ja.
Så den 13 oktober 1947, då kommer då den här tappre Torsten Akrell till Bäckis. Jag tror det är klockan 05 på natten typ. Och väldigt dramatiskt verkligen klubbar ner en sjuksköterska som han träffar.
Ja, man önskar nästan att han använder kloroform.
Ja.
Det kännas ännu mer som en deckare från tiden. Men han lappar till henne med en liksom batong.
Alltså något sånt.
Ett
tillhygge. Och även enligt tidningsartiklarna dunkar hennes huvud mot golvet.
Ja, det låter överdrivet.
Ja.
Det låter inte så snyggt. Det är inte så professionellt.
Nej, lite taskigt också.
Ja, ja.
Mm. och frita Lolo, krossa något fönster och sådär. Har en taxi som väntar på dem redan, som bara åker rätt ut i Bromma. Där står hans flygplan, startklart. De ger sig iväg, mellanlandar för tankning någonstans i Linköping. Och sen till Kongsberg i Norge.
Mm-hmm.
Där de landar, och det är ju liksom det, man får intrycket av att det är det fetaste som har hänt i Kongsberg någonsin. Alltså det är en nästan större händelse där än vad det är i Stockholm. Men alltså, även i Stockholm, det är liksom, det är även, än en gång, dagen efter är det på alla löpsedlar.
Ja, men vadå, det är ett plan som har kraschlandat.
Ja, men svensk deckarförfattare.
Ja, precis. Jag vet inte hur välbekant hon var för Kongsberg. Jag vet inte var Kongsberg ligger. Alltså, när vi pratade norska landsbygden någonstans.
Ja, alltså de har det är nog ändå liksom en stad.
Mm.
Men, ja, men det här blir en grej. En händelse.
Tror jag det.
Ja. Såklart i Sverige, men även i Kongsberg. De har en tidning som kommer ut varannan dag på den här tiden. Och de gör liksom ett specialnummer på en tidningsfri dag, som bara handlar om det här liksom. Polisen får extra anställa folk som kan ta emot alla samtal från, det är väl dels från svenska journalister, men även från bara norrmän som är nyfikna på vad som har hänt. Och de liksom hålls, jag ska inte säga att de hålls fångna, men de är under uppsikt av myndigheten och polisen. Men de får en svit på Grand Hotel.
Ja, men det är ju stort.
Ja.
Men man undrar liksom hur välbekanta de var. Och det kanske inte spelar så stor roll. Nej. För att de måste ju på något vis med hela sin framtoning ha signalerat så oerhört mycket av världsvana.
Ja.
Här kommer vi i någon lite tvåsitsigt plan då. Mm. Som kraschlandar och så för man sig väl på ett särskilt sätt med någon sorts grandezza som gör intryck på den här norska, som vi gissar, landsortsbefolkningen.
Ja, men verkligen. Och det roligaste tycker jag är att de verkar så obrydda över det här. Alltså vissa kanske sätter som så här, fan vi åkte fast eller fan vi kraschade så där. Men de ler stort på alla bilder som tas. Som att, hej, kolla på oss. Och när de är i Kongsberg så, när Lolo får ringa hem, då är det inte för att prata med sina barn eller sin man eller så, utan det är för att buda över lite kläder och ett manus som hon håller på med. Hon passar på att skriva artiklar som hon säljer i svenska tidningar för 1 000 kronor styck, vilket är motsvarande 20 papp idag. Både du och jag har ju sålt artiklar.
För mindre pengar än så.
För mycket mindre pengar än så. Så att de lever life. Torsten Akrell säger till någon tidning, jag ska köpa ett plan här för att flyga direkt över Atlanten till USA och bli den första som gör det med den här typen av flygplan. Så det här är ju bara en mellanlandning.
Hur ska de bli Charles Lindbergh då?
Ja, men något åt det hållet.
Mm.
Det finns också ett roligt citat av Lollo på tal om den här obryddheten, som hon säger till en tidning när de frågar, varför flydde du? Hon säger då, varför jag gav mig av? Ja, det berodde helt enkelt på en schism med sjukhuschefen. Jag blev behandlad på ett sådant sätt som jag gjorde att jag inte ville stanna där längre. Så kom Akrell och purrade ut mig. Det var visserligen en överraskning för mig, men det är väl klart att jag följer med honom. Alltså, visst, nu lägger jag mig till med en röst här, men det är någonting med hur hon framför det här, som att, ja, det hände bara och så åkte jag med honom.
Mm. Han kom och purrade, ja. Purrade ut henne.
Ja.
Jag vet inte hur vanligt begreppet är. Det finns ju.
Nej.
Jag associerar ju såklart till så länge skutan kan gå. Att under stjärnornas glans blir purrad ut i en skans. Purrad på sjön är väl att man blir väckt, va? Alltså, nu är det din tur att ta vaktskiftet, då blir man purrad. Alltså jag tror rent fysiskt att man blir liksom väckt. Hallå, nu är det dags.
Ja, okay.
Nu blir du purrad.
Mm. Ja, och det är ju en jävla väckning att någon liksom bankar på din sjukhusdörr och säger, följ
med
mig.
Jag har ju slagit ner översköterskarna.
Jag har en taxi som väntar. Men också att hon säger, ja, det var en schism med sjukhuschefen. Så här. Ja, men Akrell.
Torsten Akrell, kallad Putte för övrigt.
Kallad Putte, ja.
Mm.
Jag vet inte om det är så vanligt smeknamn på Torsten eller vad det kommer från.
Nej, Putte Kock heter ju Rudolf. Så att, jag vet inte, Putte. Vad heter, man kan heta Patrik och kallas Putte. Trummisen är The Creeps. Patrik Olsson kallas ju allmänt för Putte. Men annars så tror jag många som kallas Putte att det är för att de kanske liksom är korta till växten, va? Alltså att de är en puttefnask.
Så kan det vara. Men han får i alla fall en dom då och ska betala någon dagsböter och bli fråntagen sin löjtnantstitel. Men i övrigt så är det inte så mycket. De åker
tillbaka
till
Sverige. Det kan ju
vara
mycket nog i för sig att
ja, det kan det vara.
Fråntagen en officersgrad och så, men han kanske redan någonstans hade lämnat som militären i tanken. Han ja. Verkar ju ha varit rätt så mycket frifräsare.
Det får man säga. Jag tror att frifräsare var exakt det ordet han själv skulle sätta på visitkortet.
Mm.
Men Lollo säger till någon tidning att så här, vi ska gifta oss. Samtidigt som hon är gift med sin man så säger hon det öppet att vi ska gifta oss. Men det blir inte av. Han blir flyglärare i Arabien istället.
Och när du säger Arabien så menar du Arabien?
Då menar jag verkligen Arabien.
Det hette så då för tiden. Ja, ja. Nej, men det är väl ett tecken på att han drevs av just någon sorts nyfikenhet, upptäcka lustar,
ja.
Äventyrlighet. Idag så tror jag att vi hade ställt en diagnos, men det gjorde man inte då.
Och samma för Lollo.
Absolut. Och vad händer nu då? Alltså, för hon gifter sig inte med Kjell, men hon skiljer sig från KG.
Precis. Och sen så har hon ett förhållande med en känd skådespelare som heter Kurt Marsiliäs.
Ja,
uttalar sig så?
Jag har ingen aning. Och där blir jag också... Däremot här jag till lite grann på epitetet känd. Det måste jag motvilligt erkänna en blotta.
Ja, alltså känd och känd. Han har gjort väldigt mycket filmer i alla fall. Han gjorde mycket filmer på den här tiden. Så jag gissar att han var ett namn folk kände till. Han hade en liten roll i den här Brott i sol. Så jag gissar att det var där de träffades på något sätt.
Jag slog ju upp på honom såklart och noterade att han gör en av sina sista insatser i en film vi faktiskt har sett. Emil och Griseknoen. Där spelar han nämligen godtemplare. En av de godtemplare som fördömer Emil sen han och grisen druckit sig fulla på jästa körsbär.
Jo, vi har hört att det inte står så bra till här på Katthult.
Vad menar du med det?
Vi tänkte på Emil.
Vad är det med Emil nu igen?
Du säger så att han var full igår.
Ja, men de har ett förhållande i alla fall. Lollo och Kurt.
Mm-hmm. Vad vet vi om det? Vad har vi för skvaller om?
Men inte så mycket mer än att det är... Alltså, än en gång så var hon tillbaka i liksom det här it-girl-livet då. De liksom ses på premiärer och fester och... Hon lever the high life.
Mm, hon rör sig där. Det är Stockholm som rör sig.
Mm. Vi kanske ska återkomma lite till hennes drogmissbruk. Mm. För att hon, som jag förstår det, så blir hon...
Är det drogbruk? Alltså hon rubricerar det nog själv som missbruk.
Precis. Som jag förstår det så blir hon väl mer eller mindre ren efter allt det här äventyret och en leveringen från Beckomberga.
Okej, okay. Hon fick sig inte som en örfil. Okay.
Men för några år senare så skriver hon en artikelserie för Aftonbladet om sitt liv som narkoman. Och då får hon Stig Ahlgren på sig. Många fick ju det.
Ja, men det här är intressant. Alltså, och det här då även en gång i slutet på 40-talet så skriver hon liksom öppenhjärtigt om hur det är att vara liksom beroende av opiater. Då.
Ja, alltså det går några år så att hon får lite distans till det. Men sen det är ändå, alltså, eftersom att hon lever så kort liv så är det ändå ganska nära inpå som hon skriver om det. Jag ska ta fram ett citat av Stig då.
Ja, Stig Ahlgren, alltså doktor Stig Ahlgren, han skrev ju alltså i Veckojournalen, veckoliga krönikor där han tyckte saker på ett väldigt välformulerat vis.
Ja, och han tyckte väl om allting så att säga.
Mm. Han tyckte inte så ofta om, men han tyckte om.
Mm. Jo, men han upprörs över Lollos sätt att beskriva narkotika. Han tycker att hon har en alldeles för förskönande och romantiserande bild av det. Så här skriver han. Morfinets fröjder utmålas i lockande färger. Umgänget med injektionssprutan beskrivs som om nålen var en sexuell partner. Effekten på läsaren blir, trots de moraliserande rubrikerna, att hon får lust att uppleva de där regnbågsskimrande sällhetstillstånden.
Ja, nej men Stig Ahlgren, Han resonerar väl som oerhört många svenska debattörer har resonerat i ämnet narkotika. Alltså det här, app. Här var någon som berättade om positiva erfarenheter av narkotika. De måste vi genast försöka lägga munkavle på. Vilket ju på något vis hävdar många. Snedvrider hela debatten, för om det nu inte finns några positiva effekter alls med att nyttja narkotika, varför i hela fridens namn gör folk det? Varför viger folk sina liv åt detta om de inte någonstans från första början får någon sorts kick av det? Mm. Men det där är liksom ett resonemang som han var tidig med att föra, men som många har fört betydligt mindre välformulerat än han i efterhand.
Ja, men det ska också sägas, jag har läst hela hennes artikelserie och jag, som du säger, visst, hon nämner ju att så här, fan vad gött det är ibland. Men jag skulle säga att överlag så är det inte alls romantiserande. Jag har också ett utdrag här, om du vill höra hur hon beskriver det här. Så kan du säga sen ifall det är, om du blir sugen.
Shoot.
Pulsen dunkar som av hammarslag mot mina tinningar och pannan är kallvåt av ångestsvett. Skräcken för mörker och ensamhet kastas över mig. Jag vet att mörkret och ensamheten kommer att föra de tankar och den längtan som jag är här för att bli fri från. Två ändlösa nätter har jag lämpat mot min tysta, ohyggliga kamp. Två ändlösa nätter har jag uppbjudit hela min återstående självbehärskning för att motstå den sjukliga driften inom mig.
Ja, kallvåt, ångest, svett, ohyggliga, sjukliga driften. Mm. Nej, det är ju inte bara positivt laddade.
Nej.
Det är det ju inte.
Och jag tycker ändå att det är det här som liksom stannar kvar hos en efter man har läst alla de här artiklarna.
Ja, och oavsett vilket så försökte hon väl skriva sant. Mm. Och det uppmanas man ofta till att göra, men kanske inte just i ämnet narkotika. Då. Där har vi i Sverige under långa tider gjort ett undantag för det. Just i det här fallet berättar vi bara om negativa erfarenheter. Ja. Med påföljd att en del blir lite förvirrade.
Ja, men för det knyter ju också an, tänker jag, till det här mejlet som vi nämnde inledningsvis.
Att även från hennes, Göran i Stöde.
Precis. Att även hennes karaktärer nyttjar ju liksom dels bara mycket alkohol, men även narkotika. Och generellt skulle jag säga att hon har en väldigt liberal inställning. Alltså, jag vet inte hur mycket som var självupplevt då, när hon skrev sina första böcker. Men uppenbarligen så verkar hon inte tycka att det är liksom så, hon verkar inte så moraliserande. Även liksom sex förekommer, som jag tänker inte var jättevanligt att beskriva i böcker på den tiden.
Nej, just att beskriva, för att sex fanns nog redan på 40-talet, men just att beskriva det, menar du?
Ja, nej, men, och även ur en kvinnas perspektiv då. Mm. I de här självbiografiska romanerna så är det liksom, ja, då är det mer beskrivande och verkligen ur kvinnans perspektiv.
Och som sagt, alkohol då, de dricker mycket konjak, eller konjak, ja. men de tar också som olika preparat alltså.
Ja, alltså inte som liksom så här partydroger, men det förekommer, jag tror att det är någon som mördas med någon så här liksom överdosering. Mördaren vill väl att det ska se ut som självmord då typ.
Ja, men hon är förtrogen med heroin och andra substanser, sömnmedel. Och...
Ja, precis. Mm. Så att på det sättet så känns de ganska moderna, de här böckerna. Hon dejtar på ett sätt som känns ganska nutida.
Återigen, där föregriper hon ju också Maria Lang. Alltså när Maria Lang debuterar, jag tror hon gör det 49. Mm. Nu kommer jag inte ihåg vad den första romanen
heter. Mördaren ljuger inte ensam.
Det är den som utspelas på en ö, va?
Ja.
Där finns ju ett väldigt såhär, subtilt men tydligt lesbiskt tema. När de gjorde en filmatisering för några år sedan med Tuva Novotny och Ola Rapace,
ja, i
en,
och Linus Wahlgren
som den inte alls är för sexuell, vad han nu heter, Einar Bure, då är de ju mycket frankare, mycket mer liksom explicita. Men även när man läser den romanen idag med moderna ögon så är det väldigt tydligt. Och det betraktades som järvt och i framkant. Mm. Men även där hade alltså försälvat några år tidigare. Och petat liksom på de här förbjudna ämnena.
Ja, precis. Inte nödvändigtvis det lesbiska, men Nej. Det liksom öppet sexuella.
Mm. Intressant, intressant. Var är vi nu i hennes biografi?
Slutet av 40-talet. Hon har ett ganska stort glapp vad gäller sina böcker där. 46 kom hennes första bok. 47 kom hennes första film. Sen vet vi ju att hon jobbar på ett till filmmanus. Men det blir liksom aldrig filmatiserat.
Hon har ju också fullt upp med att kraftlanda och rymma från Beckomberga och hänga i Kongsberg.
Ja, men precis. Men det dröjer till 51 innan hennes nästa bok kommer.
Och den heter Brudgum efterlyses, läser jag mig till här.
Mm. Också en deckare.
I samma genre då, med
ja.
Rent av samma huvudperson.
Precis.
Ann Wigert.
Ja. Så det är ju något slags, ja, det är ett glapp där. Jag vet inte riktigt vad hon gör under den tiden. Antingen så tar hon hand om sina barn eller så försöker hon bli ren eller så jobbar hon bara som journalist. Så.
Eller alltihop.
Troligtvis alltihop, om vi känner Lollo rätt. Hon gifte sig också en andra gång 1951 med Anders Börje, eller Börje Andersson som han hette i passet.
Ja, precis. Det är ju inte alldeles ovanligt att folk gjorde så.
Nej.
Levi Petrus, den stora, alltså pingstkyrkans grundare, tidningen Dagens grundare, Kristdemokraternas grundare.
Mm.
Han hette då Petrus Levi.
Ja.
Från början, Petrus Levi Johansson.
Mm.
Men han var ju sitt kär, så blev det som ett lite ballare namn.
Ja.
Anders Börje var ju bekant på sin tid. Han är väl inte någon som folk nynnar på så mycket nu för tiden. Men han var ju som platt charmör och vissångare.
Ja, trubadur.
Ja, och han, alltså när den svenska visvågen på 60-talet med Cornelius och Finn Zetterholm och Fred och sådär börjar härja och ha vis på med storken i Stockholm som sin knutpunkt. Då vet jag att Anders Börje är där och uppträder. Mm. Skiljer ut sig lite grann för att han har slips och kostym och så, till skillnad från de skäggiga, tröjbeklädda unga rabulisterna. Men, eller lutfiskarna.
Men han sålde väldigt mycket plattor, har jag förstått.
Mm.
Två små röda rosor är en låt som nämns, alltså alltid nämns som hans största hit.
Men om nu rätt ska vara rätt, så stick i min bukett två små röda rosor.
Och han förekom, alltså jag tror att han var med i någon kasinorevy med Gösta Bernhard och Stig Bergendorf och sådär. Och han gjorde säkert en annan filminsats och så. Men jag gissar att han främst reste runt och skönsjöng.
Ja, de var bara gifta 2 år. Men de var också så här att de fortsatte vara ihop lite efteråt och var väldigt kära. Framförallt var han väldigt kär i Lollo, har man förstått. Han lämnade efter sig ett manus för en självbiografi som aldrig gavs ut och nog aldrig kom ges ut. Och där liksom pratade han väldigt varmt om Lollo. Liksom. Hon var mitt livs kärlek. Det är synd att det aldrig blev av. Han nämnde något så här. Det kanske inte var, passade dem att vara gifta just, för de liksom kom ännu närmare varandra efteråt.
Mm.
Men sen så är det ju, när man tittar på hennes bibliografi, så är det ju väldigt tydligt att hon får en, liksom kommer in i en ny fas av sitt författarskap när det slår över i 50-tal. För då släpper hon ju 4 böcker på lika många år. Först den här Brudgum efterlyses, som du nämnde. Hennes tredje och sista deckare, Mord i pingst, som då är skriven tillsammans med hennes bror Björn, som du då har ett förflutet i pingstkyrkan.
Ja, just det. Men just det. Kanske därför Levi Petrus fanns i toppen av knoppen på mig.
Ja.
Men ja, just det. Han var någon sorts liksom hussångare åt pingstkyrkan. Jag tänker mig att han var som sedermera, liksom Arthur Eriksson är ju också så här väldigt bekant namn. Pingstkyrkan var ju liksom, pingströrelsen var ju som en jätterörelse med liksom, stor infrastruktur och så här. Jag får intrycket att han var liksom anställd, eller åtminstone liksom någon
sorts... Ja, men typ så. Var inte Carola det också för Livets ord sen på 90-talet?
Ja, åtminstone någon form av affischnamn.
Ja.
Och sen, eller Jan Sparring såklart, var ju också det under långliga tider. Nej, men jag vet inte alls hur kontraktet ser ut mellan kyrkan och artisten.
Nej.
Men de ställer uppenbarligen upp på var någon sorts affischnamn och genom sin blotta existens så gör de ju också lite reklam för den rörelsen. Sen får de ju en massa gig via rörelsen. Men jag gissar att man själv på något vis känner en sympati med kyrkan. Och Björn Forsell förser henne då med massa inside-information såklart om pingströrelsen.
Precis, att den samma sak som Döden går på operan, att hon använder ju en miljö som inte hon just nu då, men som hennes bror kan väldigt mycket om, och då blir det väldigt initierat. Och så är det ju en ordvits där, att det är ju mord i pingst, alltså under pingst och i pingst kyrkan.
Väldigt finurligt. Mm.
Man kan tro att hon är från Göteborg, det är hon inte.
Nej, ni har ju inte monopol på det på västkusten.
Nej, det har vi inte.
Nej.
Vi försöker få det, men det är mycket pappersarbete.
Ja, nej, jag vet människor som inte har sina rötter i Göteborgs, i 031-området, och som fortfarande kan fränga på ett och annat ord.
Mm. Ja. Men sen då kommer vi till hennes två självbiografiska böcker, Sångarbarn och Vildfågel. Sångarbarn blir en stor succé, alltså, eller den blir väldigt hyllad.
Och den kommer
52.
Mm.
Den vinner till exempel Stora skandinaviska romanpriset.
Det låter ju stort.
Ja, det är ju det stora skandinaviska romanpriset.
Ja, ja,
det är
ja.
Vad det låter.
Ja,
okay. Då får hon 15 000 kronor som i dagens penningvärde är 250 000. Så det är ju ett stort pris.
Det är ju pengar.
Ja, och då är det lite som att hon med den här ekonomiska tryggheten liksom försöker leva ett så mer Svensson-liv. Att hon tar hem barnen, har någon stor lägenhet mitt i stan, skriver mycket och ja, böckerna, det går bra för henne liksom.
Hon är ju 30 nu, så det är ju dags att dra sig tillbaka lite grann, lugna ner sig.
Precis, ja. Ja. Men nu är hon ju verkligen etablerad, de här böckerna liksom, det skrivs om dem och hon är någon. Hon umgås mycket med Jussi Björling, som hon också, alltså, som hon ju också då känner genom sin far. Jag tror att han var någon adept till honom på något sätt.
Det låter bekant, ja.
Mm.
Ja, Jussi Björling som ju är, alltså jämte Birger Nilsson, är liksom våra största operastjärnor under 1900-talet. Men som ju var lite svår på spriten. Det var ju liksom någon slags officiell hemlighet som Karl-Gär hade gärna gjort till en officiell sanning. Karl-Gär skriver ofta om, gör sig lustig på det faktum att Jussi Björling var alkoholberoende. Ja. Men är det mycket så här att han kommer med 96% i säkerhet och sånt. Plus att han gärna gör sig lust över att Jussi Björling blev en smula fetlagd.
Sist när vår Jussi slog en operadrill, sa Joel Berglund, han är stor på alla vis. Romeos kostym, den räckte inte till. De fick sig en ny av tältet i Thais.
Och Jussi Björling, han kommer förbi och tar en grogg ibland.
Ja, precis. Alltså, som jag har förstått det så har liksom John Forssell väldigt mycket tagit Jussi under sina vingar. Så att de, jag tror inte de har liksom ett kärleksförhållande, men de är väl som liksom bonussyskon mer, Lollo och Jussi.
Mm.
Så att det liksom heter att han ofta sov på hennes kökssoffa. Ja, hon lever fortfarande ett liv där liksom mycket sus och dus. Även om hon har hand om barnen och skriver mycket och är flitig sådär. Så, ja, hon är på mycket kalas, tillställningar. Och det kommer mycket folk hem till henne också. Så liksom ett öppet hem.
Hon suger musten ur livet.
Ja, och vet du vad? Kanske även att livet sög musten ur henne.
Mm, där kommer ordvrängaren fram.
Ja.
Ja, fint.
Nej, för sen går hon ju bort 1954.
Ja, och vad dör hon av?
Det är lite oklart. Men det är något slags gallstensbesvär som hon tar någon medicin för, som gör något med njuren.
Mm-hmm.
Det var hennes dotter som hittade henne. Hon hade liksom varit uppe på natten och skrivit. Och sov liksom när dottern gick till skolan. Och sen hon kom hem så var Lollo död.
Usch. Usch, så obehagligt på alla sätt och vis.
Fruktansvärt.
Mm. Det rotar vi inte mer i.
Nej.
Nu pratar vi om allt roligt Lollo hade.
Ja, för under den här tiden så har hon ju då något slags sällskap med Henning Sjöström.
Ja,
såklart.
Ja, men jag saknar något namn. Vi har inte droppat så många namn i den här podden.
Nej.
Ja, Henning Sjöström, ja. Alltså Leif Silbersky får ursäkta, men han är ju fortfarande vår mest stjärnadvokat.
Ja.
Ja. Vi har ju gjort ett rejält, fylligt, matigt, snedtänkt om Henning Sjöström någon gång i poddens barndom. De är jämngamla, han är också född 22.
Ja, och var som jag förstått är ganska nybakad jurist då.
Ja, alltså det måste han väl vara. Han är ju, alltså i början av 50-talet är han ju 30-årsåldern. Han är ju inblandad i Haijby-affären. Han är ju, han representerar ju Kurt Haijby i någon av alla de duster han hade med rättssamhället. Och det går väl inte så bra. Jag tror aldrig Haijby vann några av de här dusterna. Alltså Kurt Haijby, vi pratar alltså om en av de här stora rättsröteskandalerna som poppar upp 50-51 tillsammans med Keine.
En affär med stort A.
Det får man väl säga. Alltså han, just i fallet Haijby, det gick ju en biopic, kan man kanske säga. Eller ja. En berättelse om Haijby-affären. Inte särskilt i sak korrekt, men dock...
Väldigt snygg.
Oerhört ja. Välspelad och väldigt fina miljöer och kläder och så. Med Sverige som... inte ens när de sätter på Sverige en overcome-frisyr så är han liksom en tiondel så ful som Kurt Haijby faktiskt var.
Nej, jag tror att det var en riktig overcome. Alltså att han hade den frisyren alltid under inspelningen.
Han råkade
precis, han var liksom ute på krogen med overcome, har jag hört vittnesmål om.
Ja, nej, jag tror att det spelar liksom ingen roll.
Nej, han är...
Jag tror du kan slå ut tänderna på Sverige. Han kommer fortfarande att ha mer sexappeal än vad verklighetens Kurt Haijby faktiskt hade.
Och mer än de flesta människor.
Kurt Haijby i alla fall som nu smög sig in i det här samtalet. Han var väl troligen någon form av älskare åt Gustav den femte. Han fick bevisligen pengar på något vis av hovet. Och sen om han var en utpressare eller om det var som Haijby sa att det här var ju rena kärleksgåvor från konungen till mig. Vi älskade varann. Det kommer vi ju aldrig få veta.
Nej, men du sa att det var en biopic typ och det var ju en tv-serie som gick i vintras. En kunglig affär heter den.
Just så. Jag undrar, Henning Sjöström förekommer ju i den för övrigt. Och det är hans första claim to fame. Sen så har han ett 50-tal Sjöström då han bygger upp sin verksamhet. Och så sen har han sina stora publika mål med Neurosedynskandalen på 60-talet. Och sen under 60-, 70-, 80-talen är det han som tar alla medialt uppmärksammade fall. Mm. Och så småningom så smyger han då över det på sin påläggskalv, Dave Silbersky, som verkligen liksom tar över stafettpinnen. Och när han inte gör det så sjunger han opera och skriver böcker om sin västerbottniska barndom. Eller åker runt i sin Rolls Royce.
Som hade stereo.
Som hade stereo. Mm.
Eller som hade skivspelare till och med.
Och som hade bar. Just det. Så de gick ner där i mellanakten på diverse... När teatern inte hade utfängningstillstånd så kunde liksom fungera det. Sjöströms Rolls Royce lite grann som ett VIP-rum för en utvalkrets.
Också omnämnd i Magnus Ugglas Jag mår illa.
Och när sen Henning Penning gör slagerdebut, då går min gräns för vad jag pallar med, då lägger jag en pizza och går ut.
Men Lolo Forssell och Henning Sjöström.
Ja, det var henne vi pratade om en gång.
Ja, de hänger mycket i alla fall. Det är det man vet. Och när hon då går bort så tragiskt och så ung, så är det såklart Henning som tar hand om dödsboet och allt juridiskt gällande det. Och han färdigställer hennes sista roman, nämnda Vildfågel.
Den som har under rubriken Roman om en medborgarinna i två världar. Mm. Hon dör alltså 1954. Och är då alltså inte fyllda 32.
Nej.
Men har, som vi nu har sagt, hunnit göra en del. Hon har hunnit uträtta ett visst värv.
Ja, och jag vill ändå, nu vet jag att du ogärna pratar om kvalitet och så här. Mm. Men den här Sångarbarn blev jag väldigt berörd av. Jag skulle säga att det är en fantastisk roman. Alltså dels välskriven, den har en liksom historia som engagerar och hon berättar verkligen någonting. Om, uppenbarligen om sitt liv, men som... även jag kunde relatera till på något sätt eller bli berörd av. Så att hon har ju inte bara gjort mycket saker utan hon har gjort bra saker också. Och som sagt, de här pusselläckarna, det är ju inga, inte på något sätt några dåliga böcker, även om de inte kommer gå till litteraturhistorien.
Nej, fast det kanske de borde göra just för att de i någon mån var pionjärverk.
Ja, för det i så fall då.
Ja, och hon är en av de här människorna som på något vis som förekommer. Det är så fascinerande som att följa vissa människors liv. Och så, ja, så träffar hon den här personen och så, ja, om man då associerar lite, tillåter sig att associera, så har man ju snart fått in liksom hela svenska 1900-talet, eller halva svenska eftersom hon dör då ganska precis i mitten, i samtalet.
Ja, för jag har tänkt det att, som vi har gjort klart, tror jag, att hon lever ju ett intensivt och kort liv och hinner med jättemycket på kort tid som vissa inte gör på liksom två eller tre dubbelt så lång tid. Så jag har ändå liksom funderat på så här, vad hade Lollo gjort om hon hade levt tills hon var 80-85 eller vad nu medelåldern är på. Det här kanske jag önskar tänka, men jag ser framför mig någon slags så här Johnny Bode-liv nästan. Alltså, sen gjorde hon det också, sen gjorde hon det också, sen gjorde hon det också. Sen liksom, och saker som säger emot varandra till och med, och som liksom är helt osannolika för oss vanliga dödliga.
Jag vet inte om Johnny Bodes och Lollo Forssells vägar korsades. Jag förutsätter att de gjorde det. Jag vet att han var ju också inskriven, jag tror han var på Beckomberg. Han var också på Ryhov utanför någon småländsk stad, Jönköping eller Växjö, kommer jag inte ihåg.
Ja, just det. Och flyttade ju också från när han låg inlagd.
Det gjorde
så
han
det
säkert.
Har de ju gemensamt där.
Det förekommer en rättspsykiater som heter Erik Karlmark i bägge personernas biografi.
Mm.
Så där finns en personkoppling.
Ja.
Han var lite engagerad i deras respektive inskrivningsperioder.
Mm. Det kan ju också bli så att hon efter det här hade levt ett stilla familjeliv och bara skrivit bra och hyllade böcker. Men mycket, mycket pekar på att det inte hade blivit så.
Ja, samtidigt pekar ju mycket på att hon någonstans där vid 30 nu ändå samlar sig att skriva, och att det är det hon kanske hela tiden velat. Mm. Alltså det här som du berättar, att hon kraschlandar med sin älskare någonstans i Norge och ringer hem för att hon vill ha liksom det manuskript som hon håller på att jobba med.
Och med en gång pitchar in lite artiklar till tidningar i Stockholm.
Ja, alltså det är ju också ett tecken på någon som har en skaparlust. Och som nu kanske då efter att ha fått stora skandinaviska litteraturpriset, ja, för liksom lite tid och ro och möjlighet och vind i seglen. Så hon hade, jag gissar att hon hade ju absolut fortsatt skriva.
Mm.
Nåväl, detta om Lollo Forssell, har vi någonting vackert vi kan gå ut på som vi kan låta lyssnarna liksom ha ringande i bakhuvudet nu under ett antal snedtänkfria veckor under sommaren?
Jag hittade ett citat i Sångarbarn som jag tycker ringar in hela Lollo Forssell på något sätt. Alltså det känns som att de här meningarna är signifikativa för hennes liv. Så vi kan gå ut på det kanske. Jag ska bara nämna att den Lena som förekommer här är alltså Lollos alter ego i boken. Dansa min docka medan du är ung. Lek lilla Lena medan livet än leker. Följ din förälskade kadett i dansen. Le och dansa innan leken är förbi och de svarta rosorna står färdiga att plockas.
Vackert. Med detta ringar vi in Lollo Forssell. Vi tror, vi känner på oss att de här meningarna var en sorts credo som Lollo Forssell också levde efter. Medveten om sin egen dödlighet så såg hon till att krama musten ur sin korta tid på jorden. Detta om Lollo Forssell, en figur som jag gissar att de flesta lyssnare inte hade tänkt på så många sekunder innan de tryckte på play. Men som nu
finns
på nytt
någonstans.
Någonstans. Ja. Men vi har liksom återerövrat Lollo Forssells minne. Och vi som har gjort det, det är ju jag då som heter Kalle Lind, och sen är det ju i synnerhet du som heter
Linus Klin.
Och det här är ju en podd som görs för Sveriges Radio. Vet du vad den heter?
Den heter Snedtänkt.
Vet du vem som mixar den?
Det är Andy Lundgren.
Och vet du vem som klipper den?
Det är lilla jag.
Ja, det är ju lilla du. Det är ju lilla du. Och nästa vecka kommer det inget program, för då är det ju sommar.
Ja.
Då är ni entledigade, gott folk. Vi kommer tillbaka i höst. Vet du vad som kommer att hända då? Det värsta är att du vet det. Så, att jag,
ja.
Så jag tänker inte låta dig svara på frågan.
Nej.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
det.